Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna till Sektpodden. Ännu ett nytt avsnitt idag med Rigmor och Emma. Jag heter Emma Genbeck och har en gång i tiden varit pastor och medlem i Knutby-sekten. Numera så driver jag och Rigmor Sektpodden. Och Rigmor, du är?
Rigmor Robert och jag är läkare. Jag är psykoterapeut och analytiker.
Sist, Rigmor, så pratade vi ju om, ja, vi svarade på lite lyssnarfrågor sist, vilket vi tycker är favorit för oss, och jag tror också att många lyssnare uppskattar det, får vi höra. Det är ju alltid värdefullt att få återkoppling och ja, tankar från just från våra lyssnare. Det är ju de som ska lyssna på oss och gilla och få inputs ifrån oss. Så Har vi fått någonting sen sist, Rigmor?
Jo, men jag sitter nästan och drar in luften, för att det var ett... jag tycker det är så roligt att vi har lyssnare i Norge.
Men det har vi faktiskt.
Vi får mails ifrån lyssnare i Norge. Och den här lyssnaren, han heter Odmund i förnamn. Och Odmund tackar och önskar oss glad sommar och så. Och sen säger han så här att... han påminner oss om att vi har ju snackat om livets ord, eller pratat om livets ord. Och han räknar med att det kommer mer. Och så säger han att det handlade ju om människor som fick positioner utifrån att Gud skulle ha utrustat dem. Så att de var utvalda. Det var så man pratade i den trosrörelsen. Och så säger han då att i Norge har personifieringen av apostlar och profeter... som fick stor makt över människor utifrån att de tyckte sig ha en speciell kontakt med Gud. Men detta har förstört livet faktiskt för många personer. Och det finns ett kristet nätverk, kristet sällskap i Norge som talade utifrån det här med tjänstegåvorna som Paulus talar om i Efesierbrevet. Och att man skulle då bilda team med en apostel som ledare. Ingen öppenhet för kritiska frågor. Inga demokratiska processer. Utan lydnad och underordning var det som gällde. Och själv har då Odmund 2007 vågat lämna en sån församling. Efter att i flera år framställt kritiska frågor till aposteln. Men han möttes då av beskyllningar för att han förstör Guds verk. Och så ser han idag att det har skett en förändring inom trosrörelsen motsvarande livets ord i Sverige. Nämligen att flera, eller rent av många tidigare ledare, också har lämnat rörelsen. Och nu frågar han om det här är ett mönster. Att när flera vågar ställa kritiska frågor som han, Udmund, gjorde i en församling som har dragit emot sekt. När flera vågar säga nej, är det så vi ser början på att en sekt kan lösas upp som det gjorde i Knutby? Men då kommer det här. Det har skett stora förändringar i trosrörelsen idag. Men det har inte varit någon uppgörelse eller erkännanden av vilka fel som begicks ifrån toppledarna, dessvärre. Emma och våra lyssnare då. Det här tycker jag är så intressant. Vi ska verkligen, Udmund, vi kommer nu snart att ta upp livets ord med den problematik som faktiskt kvarstår. Och runt det starka ledarskap som fanns runt Ulf Ekman. Men jag tänker ju, Emma, att jag har ju också faktiskt flera gånger påtalat att jag tycker ju att den som var församlingsföreståndare och pastor i Knutby i Philadelphia när det började dra snett, det är ju Kim Vincent. Mm. Och han liksom gled också undan. Jag har inte känt att han har förklarat, tagit ställning, beskrivit vad var det som hände, hur han upplevde att det drog snett. Jag saknar hans berättelse. Jag saknar kontakt.
Mm. Precis. Men då är det ju faktiskt så att han har hört av sig i och med vårt förra avsnitt. Och jag har ju haft kontakt med honom tidigare också. Och så, vi är vänner. Men han hörde av sig utifrån vårt förra avsnitt faktiskt. Och ville komma med lite inputs och saker som inte riktigt stämde utifrån vad vi har fått höra från andra som jag inte hade insikt i eller kunskap om. Vilket var jätteintressant. Dels att han lyssnade och dels att han vill komma med sin del av berättelsen. Vilket gör att då kan vi lägga det här pusslet som vi så gärna eller som vi så väl behöver för att få helheten. För det finns verkligen inte en som sitter på det, utan vi är många.
Men Kim var en nyckelperson, så nu är jag idel öra här.
Nej, men han ringde mig och så berättade han att det här, när vi tog upp att hur Åsa kom till församlingen och hur hon blev pastor inte riktigt stämde. Utan han berättade en liten annan berättelse. Han sa, för det första så kom hon då ifrån ett ganska, som hon beskrev det då, jobbig situation där hon hade förlorat jobbet inne i Uppsala och skild. Och så var det familjen Waldau då och Patrik som sen blev hennes man som tog emot henne, och där bodde hon första tiden hade en ganska låg profil, var inte delaktig i församlingen och medverkade inte. Men sen så
hon flyttade alltså hem till familjen Waldau.
Ja, precis, hon flyttade in hos dem, blev inneboende där tillsammans med dem, och hon var ju då tillsammans med sonen också, Patrik, som gifte sig med. Men och där bodde hon och de hade inte någon direkt kontakt. Sen så blev hon väl mer och mer utifrån att hon, med musik och att hon hade ändå jobbat i församlingen tidigare, blev mer och mer aktiv. Och så småningom så ledde det till att man faktiskt tog ett demokratiskt beslut där det finns ett församlingsprotokoll där man tog beslut om att faktiskt anställa henne som pastor. Man gick ingen konstig väg just där. Och han sa att det var egentligen...
För det var ju vad jag har fått höra, att det var Kim Vincents ansvar att säga att hon ska vara pastor. Mm. Så det är ju felaktig uppgift. Är ju vi väldigt glada att Kim korrigerar oss.
Ja, och Kim var väldigt noga med att säga till mig också att han sa att jag tror absolut inte någon som har hittat på något annat, utan det är nog så man minns det. Man har olika minnesbilder, men då protokoll på hur det gick till och på röstningen och så vidare, så blir väldigt svart och vitt då, och det är ju bra, och det låter han skicka dem också till oss. Men så där gick det liksom rätt till sen, och det var inte heller någon som lämnade församlingen vid den tidpunkten i någon protest eller något sånt där, utan det var liksom ändå ganska så frid och fröjd just då. Men sen så småningom när Åsa väl hade blivit pastor och började ta mer utrymme, hon liksom lät inte någon annan till exempel på utrymmet i lovsången pratade han om, och hon liksom
i lovsången.
Ja, att lovsång, att hon höll liksom områden för sig själv och inte släppte in andra, så blev det mer och mer då kritik, och folk blev inte nöjda och så vidare. Så sen så småningom så kom den här splittringen som vi pratade om. Så den fanns, den kom så småningom. Men inte med en gång, utan den kom smygandes så småningom. Och då började folk säga från mer, och vilket då resulterade att flera lämnade istället för. Och då där delade det sig. Där då det blev en grupp kvar som var väldigt för henne. Och så den grupp som då inte tyckte om hennes sätt att agera, de lämnade. I stort sett kan man säga så i alla fall.
Berättade Kim Vincent hur han själv ställde sig i den splittringen?
Ja, nej, men då var han ju för Åsa och tyckte att han var ju för henne som pastor då. Ställde sig. Han var ju kvar i församlingen och lämnade ju inte då. Och däremot så sa han till mig att han är oerhört besviken på sig själv för att han inte gick tidigare. Han lämnade ju fast långt, långt senare i protest utifrån att han försökte framföra kritik. Och det gick inte. Han blev ju utfryst, som vi har pratat om att andra blev. Och så småningom så tog han steget och lämnade faktiskt församlingen helt och hållet. Och var inte medlem den sista tiden.
Nej, vilken tid ungefär var det som Kim Vincent lämnade? Minns
ja,
du det?
Jag kan inte säga exakt när det var, men det var de sista åren i alla fall.
Var det. Pratar vi 2014, 2015?
Ja, något sånt kanske. Ja, på slutet i alla fall, men... Så att det var faktiskt så att när jag började jobba som sjuksköterska så småningom så hamnade jag faktiskt på ett HVB-hem där Kim faktiskt då jobbade sen han hade slutat som pastor. Så han och jag jobbade tillsammans under den tid när jag var fel och han hade lämnat. Så vi hade faktiskt en fin kontakt då, även om inte jag kunde berätta för honom, så var han liksom, ja, det betyder ganska mycket att få träffas där med någon som jag kände. Ja.
Man kanske kunde förstå utan att ni sa så mycket utifrån sina erfarenheter.
Precis.
Ja, fint.
Så att, men som sagt, han säger själv att han är väldigt besviken på att han inte lämnade långt tidigare. Vilket jag förstår, det är som vi känner allihopa på ett sätt. Men
du, om du pratar med Kim Vincent igen eller om han skulle lyssna på oss här så... Hälsa från mig att jag tycker det ska vara så värdefullt och bara sitta ner och utan anklagelser, utan hard feelings. Bara lägga det här pusslet som du sa. Var det så? Att vi får rätt bitar, rätt förståelse för vad som händer.
Ja, men absolut. Ja, nej, men och det är ju det här som är skönt när bit för bit läggs på plats och man får en rätt bild av det. För det är så mycket detaljer. Det är klart att inte alla kommer ihåg heller. Exakt allting.
Nej, och för att gå tillbaka till vår lyssnares mail. Vi ska verkligen ta ett par djupa tag om trosrörelsen Livets ord med dess ursprung faktiskt i USA. Och vad det var som hände och vad som följderna blev. Och det var inte bara Knutby som spårade ur. Det fanns också en församling i Stockholm som heter Karisma som jag tycker vi ska ta upp, som också är nedlagd idag. Så att vi återkommer.
Ja, det finns mycket likheter. Jag känner igen mycket av det han beskriver där från det som drog snett i Knutby. Sen gick det ännu längre och fanns inslag som inte fanns i andra. Men mycket som är liknande i de här
Det är grenar på samma växt kan man säga.
Samma träd, ja, precis. Sen tycker jag hans fråga också, men det kanske vi kan återkomma till för det tar för mycket tid, men hans fråga där om när medlemmar börjar ställa kritiska frågor, att det är början till att även sen att det löser upp sig är intressant. Därför att jag tänker i Knutby så var det ju så att faktiskt att kritik fanns faktiskt hela vägen ifrån medlemmar, men resultatet där blev att de lämnade istället och de som fanns kvar blev ännu starkare tillsammans, utan det som splittrade så småningom, det som faktiskt löste upp sekten, det var ju just att ledarna inifrån började med ställa kritiska frågor, så den liksom kom verkligen inifrån den splittringen. Det gick liksom inte på något annat sätt som jag ser i alla fall då.
Mm. Nej, du menar att de kritiska frågorna och öppna samtalen måste ske på en mer central nivå. Det räcker inte att vanliga medlemmar börjar ställa frågor, ifrågasätta, utan det måste vara in i den här inre kretsen. Är det så du tänkte?
Ja, åtminstone var det så det var i Knutby.
Ja.
Faktiskt. Så att, Ja, men intressant att få återkoppling. Det är vi glada för och tacka för. Så tack Kim för att du hörde av dig.
Ja,
om
tack,
du lyssnar
tack.
På det här. Men
apropå, apropå återkoppling. Har inte vi fått förslag på ett annat ämne?
Ja, men precis. Vi har fått flera lyssnare som har skrivit till oss och bett oss återkomma till Hassela-kollektivet. Vi nämnde det i något avsnitt ganska tidigt i våran poddhistoria. Vi har fått frågor om inte vi kan ta upp det igen utifrån att det har skrivits böcker, intervjuer, artiklar där man har beskrivit Hassela-kollektivet och har frågor omkring, finns inte sekteristiska drag i det här? Hur funkar det? Och så vidare. Så ska vi ta oss an detta ämne, Rigmor?
Men jag tycker verkligen vi gör det. Jag tror att Hassela kan ha varit på tal genom att deras grundare Carl Arne Westerberg, han skrev i juni 2004 en artikel i en tidning som heter Länstidningen som jag läste och sparade, där han menade...
Får jag bara fråga en sak? Kan inte du bara kort förklara vad Hassela-kollektivet är? Kanske finns de som inte vet utav våra lyssnare vad det är för någonting. Eller vad för någonting.
Hassela-kollektivet var en rörelse kan man säga, eller en inriktning, för det spred sig så det fanns flera som jobbade efter. Det var en modell att hjälpa personer som hade hamnat i missbruk. Droger, alkohol, framförallt yngre personer var det, som hade kommit snett i livet, där grundaren då K.A. Westerberg menade att det här är ingen sjukdom. Han hade socialt patos, han var socialdemokrat. Han menade att de här unga människorna, de behöver bara hjälp och göra en annan karriär. De har hamnat i en B-karriär som bär utför. De ska ha hjälp och stöd och kunna gå ut i arbetslivet med utbildning, kunna försörja sig, leva schyssta liv utan missbruksproblem.
Mm.
Och han
bra.
Hade då en speciell, ja verkligen, och han hade då en speciell metodik som han hade utarbetat som brukar kallas Hassela-modellen.
Mm. När startade han Hassela-kollektivet första?
I slutet av 60-talet. Han startade, han hade någon slags gård som Hassela, det är en by som ligger mellan Sundsvall och Hudiksvall. Och hans idé var att det skulle inte vara fråga om vård, sjukvård, psykiatri. Utan han ville jobba med konfrontation, direkt kamp. Och sen en utbildning och så medvetandegöra den här problematiken. Och att då frigör man sig från sin missbrukarpersonlighet.
Mm.
Och han talade då om något han kallade sjukdomsmyten. Jag har bara min utbildning inom sjukvården, så för mig har det ju varit väldigt tydligt att man försöker behandla patienten för att det blir... Men han menade att man kan istället utgå ifrån det politiska, det ekonomiska och ett medmänskligt ansvar. Och det gjorde att man bodde i kollektiv där ledarna bodde tillsammans med före detta missbrukare. Så och liksom skulle, man skulle liksom... Han idealiserade,
fostra dem nästan, va?
Ja, fostra. Ja, han idealiserade det vi kallar tvångsvård. Han kallade det för tvång till att bli fri, eller tvånget till frihet. I grunden så skulle före detta knarkare som gick igenom den här proceduren, eller ofta ett par år kanske, i Hassela-kollektivet, komma ut som goda socialdemokrater och välanpassade knegare. Så han ville liksom ha en... Och den här tidsandan, alltså 1969, då hade jag läst, då var jag inne och läste andra året på läkarutbildningen. Jag kommer ihåg den här tiden, jag kommer ihåg vår lärare i socialpsykiatri, Nils Bejerot, som är något av en legendar. Det var han som skapade begreppet Stockholmssyndrom i samband med Norrmalms, det var ett gisslandrama i ett bankvalv på Norrmalm. Man kunde se att hur den som är gisslan blir så rädd för sina kapare att man samtidigt tyr sig på ett bevekande sätt som sen övergår till att man nästan upplever lojalitet och solidaritet med sin kapare om den här kapningen har tillstått med eller pågått mer än 3-4 dygn. Så blir man istället rädd för polis, militär, de som ska hjälpa utifrån.
Det är väldigt intressant just utifrån att människor har så svårt ibland, i alla fall, att förstå hur man kan gå med på saker när man är med i något som är sektlikt miljö. Men det kanske... Ett svar ligger där i att man...
Och det vi minns, det jag minns så tydligt, jag tror de flesta av mina kurskamrater och läkarkandidater från den tiden, det var hur han beskrev hur det finns en myrslag, det finns flera sådana myrslag, det finns så många myrarter, men myror som... de har egentligen sin stack oftast under jord. Det stora myrsamhället pågår under jord. Och då finns det en liten fjärilslarv. Och den här fjärilslarven utsöndrar ett sekret som de här myrorna blir så begivna på. Så hittar de en sån larv, så bär de den hem, bär de ner in i sitt lilla myrsamhälle, och de älskar det här sekretet så mycket så att det liknar ett missbruk. För de försummar att ta hand om sina ägg, ta hand om sina myrlarver. De börjar istället mata fjärilslarven för att kunna njuta av det här sekretet. Och under tiden så förfaller myrornas samhälle. Då kollapsar det egna systemet, ungefär som ett missbrukarkvart är ingen... riktig familj, ingen bra. Och då har han visat, eller då beskrev han för oss, att vad händer om man tar bort larven och sekretet? Vad händer om man på motsvarande sätt tar bort drogen ifrån de drogberoende? Jo, myrorna liksom vaknar till, de nyktrar till. Och så börjar de att ta hand om sina egna larver och bygga gångar och samla barr och näring till stacken som myror ska göra. Och den modellen var vägledande för Nils Bejerots filosofi när det gällde missbruksvård. Bort, totalt stopp, inga droger. Och den idén hade man, nolltolerans hade man också vid Hassela-kollektivet.
Okej. Men tillbaka till den artikeln du pratade om. Jag avbröt ju det där med och K. Westerbergs
artikel 2004. Han skrev, rubriken var När drogen blir gud. Och så skriver han då att personerna i Knutbyförsamlingen och deras inbördes relationer har under flera månader fascinerat en stor del av det svenska folket. Församlingen har uppvisat sektlika drag, varav några av de mest framträdande är pastorns auktoritet, barnflickans lydnad och den allestädes närvarande Guds röst. Mixen av sex, våld, tvångsmässiga förhållanden, mord och upplösningens förnedring har tydligt visat att det mitt i den svenska vardagens vanlighet finns exotiska och häpnadsväckande celler av extrem ovanlighet. Och sen säger han lite längre ner i den här artikeln: om vi byter ut Gud mot heroin och Knutbys yttre idyll mot schabbiga förortskvarter, slitna natthärbergen och lågprisbordeller så är det kanske lättare att få en uppfattning om vad vi människor kan vara beredda att göra för att tillfredsställa våra behov. Mm. För mig som arbetat och levt med missbrukare i 35 år är likheterna uppenbara mellan de extraordinära händelserna i Knutby och de mer vardagliga och ständigt pågående händelserna i missbrukarkretsar.
Mm. Och det var det.
Ja.
Nej, men det var den artikeln som du refererade till då när vi pratade om det för flera avsnitt sen, eller hur?
Mm. Mm. Och han menar då också att när det gäller behandling av missbruk, så säger han, den som har tur, säger han nu avslutningsvis, får kanske 3 månaders tvångsinlåsning på någon statlig institution eller lyckas ta sig igenom sin abstinens genom att klamra sig fast i häktet. De kan också få hjälp med mediciner som blockerar det här kemiska beroendet, och det är bra. Men sen då? Finns det piller mot bostadslöshet och fattigdom? Piller som hjälper missbrukarna att försona sig med det som varit? Piller mot okunskap och kriminalitet? Piller mot utanförskap och marginalisering? Och där ser man hans politiska engagemang, att det räcker inte med att bli av med drogen. Man måste också se till att människorna kommer in i samhället.
Ja, och allt det här låter ju väldigt bra. Men jag har ju förstått också att det finns de som har varit en del i Hassela-kollektivet som kritiserar idag för att det finns, som de tycker, då, sekteristiska drag.
Ja, och då tycker jag jag tycker det är så intressant att det har kommit 2 böcker och båda är skrivna av kvinnor. Mm. Lou Kauppi, som är skådespelerska, regissör, och Ida Ali Lindqvist, som är journalist och samtalsterapeut, tror jag, idag.
Du har ju läst Ida Ali Lindqvists bok. Jag har lyssnat på den, du har läst den. Och den heter Jag är visst någonting. Mm. Och jag har även lyssnat på en intervju med Ida A. Lindqvist i P1. Där hon berättar om sin bok och sin tid. Och där även en av de som var ledare, Vidar Andersson, också intervjuas. Och de får liksom konfronteras lite grann där.
Mm. Jag har faktiskt träffat Vidar. Vi satt i någon gemensam förhandling. När det gällde kvinnors, hur man skulle kunna få ökad jämställdhet på i arbetslivet, kommer jag ihåg. Men det är länge sedan, det var nog i slutet av 80-talet. Mm. Ja, men jag vet vem Vidare är.
Mm. Nej, men alltså, den här boken är ju intressant, för det hon beskriver av sin tid, hon var 17 år när hon kom till Hassela-kollektivet, och var hon 20 när hon flyttade därifrån?
Hon var där i 2 år.
Var det 2 år?
Mm.
Då var 19 då, ja, men 2 år i alla fall. Och det hon beskriver av sin upplevelse av att där finns ju väldigt mycket som jag känner igen ifrån min tid i Knutby när det gäller sätt att hantera människor och hur man, och en grupp som jag i alla fall då, för mig blir sektlikt utifrån vad jag själv har varit med om. Så det är intressant. Tycker jag.
Verkligen. Ska du eller jag berätta lite grann hur det kom sig att Ida hamnade i Hassela? Mm.
Berätta du. Mm.
Ja, Ida är uppväxt på landet, uppe i Jämtland. Hon är mörkare än sina kamrater. Hon har biologiska föräldrar i en annan del av världen, och hennes klasskamrater gav henne smeknamnet Turken. Mm. Så hon var mörk. Men hon har ett väldigt fint förhållande till föräldrarna. Hon har ett fint förhållande till sina farföräldrar. Bland annat farfar där, som går upp 5 på morgnarna för att kossorna och hönsen ska utfodras. Och farfar skjutsar Ida på vintertid på sparken till skolan. Mm. Till dess lärarinnan säger till henne att du är för lat, farfar ska inte skjutsa dig. Och farfar säger att han ska visst skjutsa sin lilla sondotter där.
Ja.
Och hon känner att hon är lite annorlunda, hon är mörkhårig, men det är också så att när hennes kompisar köper godis vill hon ha en bit fläsk och gnaga på.
Rökt fläsk, ja.
Rökt fläsk, ja.
Ja.
Men hon har en talang, hon är jätteduktig i fotboll. Så hon kommer med i distriktslaget i fotboll och bland elitflickorna, hon är på ett fotbollsläger i Halland. Och Pia Sundhage själv ser henne, vet du. Men sen just den matchen gick inte så bra. Hon är antagligen på väg in i puberteten när det kan möblera om sig i känslolivet och sådär. Och så säger hon, för mig är det här en nyckelmening. Med alkohol i kroppen försvinner det som gör ont.
Mm.
Det som jag inte vet anledningen till.
Just det. Och då är hon inte så gammal?
Nej. Då har hon börjat på ett gymnasium med fotbollsinriktning. Men hon festar alltså. Hon dövar ner någonting som hon inte vet vad inom sig.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Precis.
Hon sniffar också. Så hon börjar utveckla. Hon börjar bli det som kallas en ungdom på glid. Och då är det en socialsekreterare, Rut, som vill att hon åker till Hassela-kollektivet. Men hon är där frivilligt. Hon är inte, det är inte lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Utan hon kommer dit för att få hjälp. Och hennes familj som lämnar henne där då är övertygad om att nej, men det här ska bli rätt. Nu kommer Ida att få bra. Och så är det någon psykolog som påstår att Ida sörjer sin biologiska familj. Alltså man har teorier om varför är den här unga sportiga tjejen så stökig, som man brukar kalla det.
Mm.
Ja.
Ja. Nej, men så hon kommer ju till, ja precis, det är ju bakgrunden till. Så hon kommer ju till Hassela-kollektivet med, ja, men som en stökig ungdom. Hon dricker för mycket och hon sniffar. Men hon har aldrig tagit några droger, utan det är där. Och hon har, som hon sen i efterhand beskriver, troligtvis ångest. Fast hon inte kunde sätta ord på det då. Just. Som hon inte kan hantera.
Mm.
Men väl hon kommer till Hassela-kollektivet så stöter hon ju på ganska med en gång saker som blir väldigt svåra för henne. Dels att de går igenom alla hennes saker direkt när hon kommer dit. Hon får vända upp och ner på hela sin väska inför andra människor också där. Med dagböcker och underkläder och alltihopa. Och det är ju så. Är man på tvång så kan man ju få råka ut för det där. Men man kan ju, får inte göra så annars, tänker jag, som jobbar inom den typen av vård också. Men sen, det var en annan tid, jag vet inte hur lagarna var då, men hon beskriver det här som förnedrande i alla fall. Och just den här förnedringen kan jag känna igen också, som hon beskriver. Hon beskriver att hon får att hon blir tillsagd att göra rent traktordäcken på traktorn.
Just det.
Hon får hämta sin tandborste för att minutiöst verkligen gör rent hela däcken. Hon tar hela dagen och hon gör det här supernoggrant för att just vara dem till lags och förstår att hon måste jobba stenhårt för att liksom komma upp i den nivå som är bra. Och när hon har gjort det här så får hon liksom höra istället att men du, varför frågasätter du inte? Tror du inte att däcken blir smutsiga så fort vi kör iväg till nästa ställe? Hur kan du gå med på det? Och så skrattar de åt henne. Och hon beskriver den här förnedringen. Hon får sätta sig på en stol. Hon får på sig någon mössa med kaninöron.
Hon får till och med ställa sig på stolen. Till allmän beskådan.
Och så får hon på sig det som man kallar för dumstruten då. Och sen skrattar de åt henne. Och hon skrattar med, som hon säger. Men samtidigt som hon gråter, tårarna rinner.
Mm.
Men hon ändå skrattar med. Och det här kan jag ju känna igen utifrån hur det var för mig i Knutby eller för oss. Det här med förnedringen, att man blev offentligt förnedrad. Och det, när man har blivit det så på det sättet. Nu hade inte vi någon dumstrut eller så i Knutby. Men då vill man till varje pris slippa det igen. För det är så förnedrande, så jobbigt. Så där börjar verkligen en nedbrytning, tänker jag.
Alltså det är precis som du säger. Det som skiljer, det finns ju någon ritual som man har i många sammanhang när man ska tas upp i en ny gemenskap. Att nykomlingarna ska skändas eller förnedras. Det kan nog vara så när man ska börja på tekniska högskolorna. Det var när vi började på läkarutbildningen på Karo, då kallades vi för amfioxer. Amfioxerna, det är en liten encellig organism som simmar runt i vattnet och som är så betydelselös. Vi skulle veta, så fåniga var vi. Och så fick vi gå på någon slags fest där i aulan eller i samlingslokalen på medicinska föreningen. Jag kommer ihåg att då satt de flesta var på den tiden killar som gick läkarutbildning, och så fick man springa mellan ett slags gatlopp mellan dem medan de slängde sockerbitar och annat på oss.
Nej.
De obetydliga amfioxerna. Men då var vi ju allihopa. Det var ju ingen farlig förnedring. Det var ju på kul. Men det här
när nollning, det har ju förekommit, och det har ju faktiskt också förekommit på skolan där det har varit också ren och skär penalism och mobbing som har blivit. Ja. Så att det har ju förekommit, som du säger, där det har gått över styr också.
Ja,
men det här är ju verkligen någonting som bryter ner. Men jag frågar dig nu som är ännu mer insatt i det här. Visst är det en del av Hassela-kollektivets, det här som han har tagit fram, att man ska på något sätt bryta ner för att sen bygga upp, att det ändå finns med?
Min hypotes det är ju att eftersom KA Westerberg är militär, han blev majorsgrad, att han har plockat ut delar av det när jag pratar med officerare och de beskriver, speciellt på elitutbildningarna, elitsoldaternas utbildning, hur man avsiktligt psykar. För här kommer pojkar, en del kommer från liksom goda hem, har varit bortskämda ekonomiskt och med kläder och annat. Och en del kommer från enkla förhållanden. Och då bryter man ner dem till att de är liksom i princip inget värde alls. Det som gäller handlar om att ha knutit typ kängorna rätt eller putsat skorna rätt eller bädda sängen rätt. Och det är bara det man får beröm för. Och sen bygger man upp en gemenskap där alla är lika mycket värda som soldater i det här nya formatet.
Men det är ju intressant, för jag tycker när du säger det, när du pratar om militär och soldater, så är det också någonting som jag känner igen ifrån, inte bara från Knutby då, men från den kristna världen, därför att man pratar om att man ska vara en god kristlig soldat, Jesu Kristi soldat, man ska vara en del liksom, man ska bli Guds soldat och en del i Guds rike, hans armé. Och det är också ett begrepp som används, och det hade vi i Knutby också. Det här att faktiskt på något sätt bli en soldat med allt vad det innebär. Att man inte har så mycket att göra med ens privata angelägenheter. För man, det första är att man är soldat. Det första är att man har soldatens göromål och målsikte. Och liksom som något slags mantra. Vilket man ju även kan hitta i Bibeln. Det finns ju bibelord på det som man också kan styrka det med. Så det,
ja, men
ju,
det är ju Paulus brev till Efesierna, sjätte kapitlet.
Där jag tänker det på Guds vapenrustning.
Ja, det här. Mm. Och jag tycker det är så intressant, därför att när jag växte upp inom frikyrkan, då hörde jag aldrig det. Så jag tror att det här är någonting som kom i samband med trosrörelsen och som blev väldigt förstärkt i det här med, det var svärdet och det var striden mot demonerna. Jag tror att det alltid, som du säger, har funnits i bibeltexter, men att det blev ungefär som våran lyssnare från Norge sa, att det här blev väldigt accentuerat i slutet av 1900-talet. Tror du det?
Ja, och jag kan inte svara för hur det varit tidigare, men under min uppväxt och 90-talet där, när jag växte upp, så var det definitivt någonting som var väldigt centralt med Guds vapen. Och så jag har svårt, jag tror knappt det finns någon predikant inom de här sfärerna som inte har haft ett undervisning eller en predikan som har handlat om Guds vapenrustning. För det är såna klassiker liksom, som alla, där man har liknelser, man liknar de olika delarna för olika saker som man då som frälst ska kläs i och så vidare. Så att det är jättevanligt. Men man kan ju dra det till sin ytterlighet, vilket ju blev i Knutby.
Ja, men jag då, som var uppväxt först i frikyrkan men sen genomgick en vanlig konfirmationsundervisning. Jag hörde aldrig någonting i konfirmationsundervisningen i Svenska kyrkan eller på predikningarna som prästen höll där, om att vi skulle bli som soldater. Så jag tror att det här är det här väckelseandan som har förstärkt det här lite militäriska språket. Ja, och här,
ja, men jag tror det betonas ju naturligtvis olika mycket på olika ställen. Det så är det verkligen. Mm.
Men vad tänkte du, var det något mer som du tänkte du kände igen?
Ja, men jag känner också igen det här med att när hon kommer till det här Hassela-kollektivet, och som hon beskriver flera gånger i boken att hon får höra, är ju att det här är den enda platsen för din, som, där du kan få räddning ifrån ditt destruktiva liv. Och du är körd om du lämnar här. Det finns ingen annanstans du kan få hjälp. Det här är enda platsen. Att man är så, det är den enda rätta vägen. Och nu har ju de ett mål där med att hon ska, att man ska ut i det vanliga livet. En sekt har ju inte ett mål att man ska därifrån. Så det är ju skillnad. Men jag kan ändå känna igen tonerna och sättet att liksom, där man på något sätt blir hamnar i en rädsla för att lämna det, för att då är det kört för mig. I det här fallet kanske det är bra, det vet jag inte. Men jag kan ändå känna igen samma toner.
Mm. Det stämmer ju med den definition jag brukar gilla på vad är en sektmiljö. Jo, att det är en extrem social miljö, det var det på Hassela. Men också att man anser sig ha den enda vägen till frälsning eller räddning. Eller i det här fallet fri från missbruk, och det här fri genom tvång som var någon slags ledstjärna för den filosofin.
Mm. Ja, men precis. Nej, men och sen en annan sak som jag verkligen känner igen mycket väl, det är när hon beskriver att hon nu använder inte hon det uttrycket som vi använder i Knutby, att man blir fel, men jag använder ordet för mig är det samma sak som hon beskriver, det här när hon gör någonting som helt enkelt är mot hela deras, som man får inte göra det hon gjorde ungefär.
Till exempel?
De anklagar henne för att hon har ljugit om en sak där hon att hon har ljugit om en sak, och då fryser de ut henne. Så ingen pratar med henne. Inte en enda. Och hon beskriver till och med att hon på kvällarna brukar tyst prata för sig själv bara för att få höra sin egen röst. Och hur hon beskriver den här situationen av att vara så ensam och utfryst ifrån den övriga gruppen. Och det kan jag ju verkligen känna igen, och jag tror fler med mig från Knutby som just blev utfrysta, när den här känslan av att man blir avstängd ifrån resten. Att ingen pratar, men man ignorerar den, man blir liksom luft. Det är en otroligt obehaglig och skrämmande känsla.
Visst. Det är klart, när man är inne i den här avskilda extrema miljön och i den blir utfrysen. Ja, men det här rör ju det som för mig är kärnan i boken, och där jag kan förstå författarens upprördhet. För man anar att den är skriven med en väldigt stark affekt. Liksom. Hon är fortfarande upprörd. Och det är Olle. Det är alltså en av ledarna, Olle, som närmar sig henne. Och uppvaktar henne och tillbringar en natt med henne, vad jag förstår. Och sen är han ledig från Hassela ett tag. De bor ju då, och så har de lediga veckor. Så bor man tillsammans med de som är intagna där. Och när han kommer tillbaka så är det som om det här aldrig har hänt. Medan hon, en ung flicka, 17 år, brinnande förälskad.
Mm. Precis. Och han är ju nästan tvärtom, skulle jag vilja säga till och med. Han behandlar henne nästan sämre än de andra, för han ger henne pikar om att hon skulle vara tjock eller mullig, eller att hon gör dåliga saker. Att han nästan tvärtom, så att hon blir jätteförvirrad och förstår ingenting.
Och det här är ju ett klassiskt knep. Det får man tydligen lära sig när man... De som är ute på Tinder har förklarat, hur kan man liksom få någon intresserad? Jo, men man ger först komplimanger och liksom visar vilken åtråvärd, härlig person, i det här fallet kvinnan, är. Och sen pikar man. Men hör du har ju blivit rultig sen sist. Aha. Och sen så vänder man bara bort och är oåtkomlig. Och sen när det har gått ett tag, nej, men då ringer man kanske upp igen, och så är man där och ser det nära, och sen glider man undan. Och sen, det där beteendet, det är en typ av manipulation som är helt oförenlig med att vara ledare för unga människor i ett sånt här sammanhang.
Mm. Ja, och det är som du säger, det är en springande punkt. Jag upplevde det också så. Det är som att där bäddar det för att hon ska liksom verkligen gå, att det går snett för henne. Därför att hon mår ju så fruktansvärt dåligt av hans behandling. Hon blir så fokuserad vid det av förståeliga skäl, så att allting handlar om bara om honom och det här, och varför det blev som det blev, och hur hon ska kunna på något sätt tillfredsställa honom så att hon får honom tillbaka och hitta någon väg för det. Och den här ångesten som bara ökar inom henne och
ångest som i såna här, alla som har levt med en förälskelse av det här slaget vet att ångesten laddar passionen, så man har svårt att veta vad som är vad som är längtan, vad som är kärlek, vad som är en önskan att få upprättelse ur det här. Och att man blir som, jag tror jag nämnde vid något tillfälle, att det här oförutsägbara, det är som när man på ett försöksdjur, en liten råtta, har en givare, så får den trycka på en pellet så kommer det en godis. Så kan man ställa om givaren så den måste trycka 4 gånger så kommer det en pellet, eller 12 gånger, och det lär sig råttan. Men sätter man den på en slumpgenerator så att råttan inte vet om det kommer en pellet eller om det inte kommer någon, då kan den liksom inte sluta. Det blir tvångsbeteende, som ett missbruk. Den sitter och trycker och trycker och trycker. Och den blir som spelberoende. Den glömmer sitt liv och göra gångar och sköta om ungar och allt vad en råtta ska göra i sitt liv. Och att när man, om man blir, får en nära relation med en partner som är ömsom kall och avvisande och ömsom varm och bekräftande, och det här växlar, så det är så destruktivt.
Ja, men det är verkligen förödande, och det märker man i hennes berättelse. Hon beskriver det väldigt väl. Men sen tycker jag det är så fruktansvärt hur hon, när hon försöker berätta det här för det övriga, liksom för att få stöttning, att till slut när hon någonstans inser att han verkligen bara har lekt med henne. Och då får hon istället svaret att hon ljuger om det här, och att det inte alls har hänt, och att hon försöker förföra, att det är hennes fel. Och hon säger, men jag har ju till och med skrivit där i mina dagböcker. Och då så svarar de, men tror inte du redan vi har läst dina dagböcker? Det är klart att du har skrivit det där för att du ska övertyga oss, vi tror inte på det heller. De har alltså gått in i hennes rum och läst hennes dagböcker, alltså gått in i det mest privata, tänker jag, som man kan ha Också i en situation där hon själv beskriver att hon inte har något privatliv överhuvudtaget, utan det enda hon har är ju de här dagböckerna hon skriver ner sina tankar, för man skulle blotta allt för varandra. Man fick inte ha någonting eget, man fick inte ens gå på toaletten till att börja med utan att säga till någon annan. Så var ju de här dagböckerna så värdefulla. Och där någonstans så blev hon ju fråntagen allt, tänker jag, och också då kallad för lögnare. Och i den vevan sen får hon ju lämna också.
Ja, och så säger hon igen. De säger ju, det är helt omöjligt, för Olle är en av våra mest erfarna, bästa ledare. Så han är, de kan inte, och då tänker jag, om man tänker på ditt sammanhang i Knutby, fanns det någon?
Ja, men alltså det är ju jättelikt, tänker jag, när, ja men dels hur det var med Helge och Sara då, där till att börja med så fick ju Sara all skuld, och Helge blev ju fri, liksom. Det var ju inte hans fel, utan det var ju Sara som var förförerska. Och sen i vidare så har vi ju nästa pastor som också utnyttjar kvinnor sexuellt, som det kommer fram. Och då är det också så. Och det är ju faktiskt Åsa som har det uttrycket hela tiden, gång på gång, att som den högsta ledaren, att det är inte männens fel, utan det är kvinnorna som förför männen. Så det är också någonting som är väldigt likt.
Vi måste rädda Urban när det gällde den här unga flickan.
Ja.
Vi måste se till. Och då ställde människorna i ledningen upp. Till och med hennes föräldrar under ett halvår.
Till och med hennes föräldrar.
Ja.
Ja. Ja, jag ska säga, egentligen så är det ju så att under det här halvåret så det är där det vändningen kommer. Den här kritiken som vi pratar om. Det är ju i och med det här som det börjar slås hål på mer och mer. Men till att börja med, så det är liksom,
ja, men du, under ett halvår så märker ju inte flickan någonting av det.
Nej, utan nej. Det är det som är så fruktansvärt. Ja, visst.
Och det här att man blir, jag kan ju se en parallell till vad som hände i mig faktiskt i Schweiz, där jag hade varit utsatt för sexuella trakasserier och fått insyn i hemligheter. När de då skickar brev, när jag väl har tagit min examen, så är jag ju formellt oberoende och jämställd. Jag behöver inte deras namnunderskrifter eller betyg eller utlåtande längre. Och då kommer de här breven, en rad brev till min man, där de påstår att jag är en lögnare, liar and intriguer. Och den rädsla, jag förstod då att de här människorna är hur farliga, de kan göra vad som helst. För vem skulle jag ljuga för? Jag hade ju inte sagt något till någon. Och det gjorde väl att jag höll tyst i ytterligare 5 år, även till min egen man. Därför jag kände liksom att jag vet inte vad de tar sig till.
Mm. Och det är ju det som är så otroligt otäckt, den rädsla som det skapar.
Ja. Och det är, det är den här unga kvinnan med om. Och sen är hon då, när hon är hemma ifrån Hassela-kollektiven, så ringer ju plötsligt Olle och låter gullig igen. Mm. Och säger liksom att nej, men de ska höras och träffas och sådär.
Ja, han ska komma och hälsa på.
Han ska komma och hälsa på också. Mm. Och hon börjar vänta och hoppas.
Mm. Och väntar.
Kommer du ihåg vad som händer sen?
Ja, men alltså väntar och väntar och det händer ingenting. Han hör inte av sig, han kommer inte och hon försöker ringa. Och han svarar inte. Till slut så får hon tag i honom. Och då bara förnekar han alltihop. Alltså, jag har inte hört om, varför skulle jag vilja träffa dig?
Varför skulle jag hälsa ringa på dig? Nej, precis.
Ja. Så han bara förnekar alltihop. Jag tänkte på det här ordet gaslighting som vi har pratat om tidigare också i podden. Där man gör motparten så förvirrad genom att ställa motsatser till varandra hela tiden. Ja, som nästan tror att man är galen till slut. Ja, eller hur? Att
det är liknande. Man inte kan lita på sitt eget förstånd. Nej. Här hade väl hennes pappa svarat i telefonen. Så att, men vad händer när han har gjort så här? Hon är 18 år nu. Hon faller ihop och så börjar hon dricka igen. Så jag menar att relationen, för mig, mitt sätt att läsa Idas berättelse, det är ju att det är en nyckel, det är ett systemfel i att det här, att de ligger med de här, uppvaktar och
liksom... Ja, hon är ju inte den enda. Nej. Hon beskriver det ju flera av de här unga tjejerna som där ledar, de manliga ledarna har sexuella relationer med dem som man sen förnekar eller att de drar iväg därifrån eller så vidare. Mm. En sak... Det är ju som du säger ett systemfel.
Ja, ja det är verkligen det systemfelet. En annan sak tänker jag som vi har varit inne på, det är ju det här att de har nyord och speciella begrepp inne i just den här hassla-kulturen. Man pratar om att torrpunda, dumpunda, alltså när man fantiserar om drogen utan att ha tillgång till den. Om man rollåterfall, alltså om man saltar i grötfatet, ja men det är när man inte är snäll mot varann, eller om man sockrar i grötfatet, det är när man är gullig mot varann. Och sen är det ett begrepp som jag tycker är så intressant, för det är, där har man liksom vänt på betydelsen, och det är, det kallas att man korrumperar sig. Kommer du ihåg vad det betydde i hasselakulturen?
Ja, men det var ju så att om man fick ett förtroende av någon, att någon berättade en hemlighet eller något man hade fått veta, så om man höll det för sig själv och det kom fram, då hade man ju liksom då hade man ju följt med den här personen i det, och då fick man själv skit för det sen, rent ut sagt. Så istället så lämnade man då ut, så man tjallade på varandra och lämnade ut varandra för att inte, så det blev som en motsatt.
Ja,
förstår man vad jag menar?
Ja, ja. Jo, men visst. Så att för mig är ju det att inte bevara förtroendet från en kamrat.
Exakt.
Men det är klart, om det handlar om att förtroendet gällde att den här personen hade börjat knarka inne i kollektivet. Där kan man ju förstå. Men om det gällde andra typer av förtroenden, till exempel att någon hade en sexuell relation med någon annan intagen. Eller, alltså att det här, men att man blev rädd. Och det kallades också tvåtakt. Det var när man var för tajt med någon. När man började kunna ha förtrolighet sinsemellan.
Ja, det fick man inte ha. Man skulle inte vara för tajt med någon. Man skulle inte vara för nära. Bli förtrolig för någon med någon. Det känner jag ju också igen ifrån Knutby. Att man inte skulle ha vänner. Att man inte skulle vara för nära med någon. För då skapas förtrolighet. Och det är inte bra. Faktiskt, utan det är gruppen som är viktig.
Nej, och ett tredje, eller ett ytterligare drag, det är ju att det blir så toppstyrt genom att KA är liksom, han är den här personen, och ungdomarna som lever där, de ser ju hur medarbetare och de så kallade gamlingarna, de som har varit sin tid i Hassela, är på väg att slussas ut, har antagit en språkstil och beteenden som om de vill vara lika sin man vill vara lik ledaren.
Ja, det är också tydlig likhet, det här med att man pratar och klär sig och rör sig och för sig på samma sätt som den som man följer.
Vi har faktiskt en av våra lyssnare som hade skrivit på Sektpoddens Facebook-sida. Det är lite roligt. Hennes signatur är Katarina Lärare. För hon hade skrivit så här: jag tycker det är intressant att så många imiterade Åsa Waldaus sätt att prata på. Inte enbart ordval, utan intonationer och pauseringar. Och då svarar jag henne, för det här var så tydligt för mig som hade kontakt indirekt med er. Att jag skrivit att det var precis så. Och att man tog liksom efter ideala människan, nämligen Åsas säregna språkstil. Och för mig då, om jag skulle beskriva den här Knutby-sektdialekten, så var det avbrutna meningar, tankehopp, tvärsäkra bombasmer med plötsligt inflik. Skratt som man inte visste riktigt vad var det att skratta åt. Och så hade ni en särskild satsmelodi.
Ja, men absolut. Ja, precis. Och det är ju, jag tror att vi omedvetet tog efter väldigt mycket. Fortfarande finns det ju de som man kan höra det från gamla vänner, och det är väl inte så konstigt. Det är väl ingenting. Nej. Man bara kanske...
Nej.
tvätta bort mig en gång. Ja, men du vet ju hur jag pratade när vi två träffades.
Ja.
Och jag har...
Du
hade väl kvar en del av det där då.
Ja, ja faktiskt.
Och det kan finnas kanske fortfarande vissa sådana drag kvar. När man pratar. Ja.
Men kommer du ihåg att du beskrev till mig att det var en före detta medlem hade ringt upp dig och tyckte att det var någonting som... Ja, men det hade varit upprörande något vi hade berättat. Kommer du ihåg att...
Ja.
Kommer du ihåg?
Ja, det var ett jobbigt samtal för att det var väldigt många, mycket som var likt hur det var då i fraseringar och språkbruk och tonfall. Och, ja, det var jobbigt faktiskt. Alltså det liksom drog en tillbaka till... känslor, man kunde inte riktigt hantera det liksom rent känslomässigt, för det kom så nära och hur det var då, och det var som att slungas tillbaka i tiden.
Ja, och varför jag tar upp det här, det är att när man hamnar i affekt, när man är upprörd, då är det lätt att det kommer nästan som ett ekotal ifrån gamla tider, om man har varit i en miljö där det har varit liksom hårda tonfall och uppsträckningar och utskällningar. Så att när man själv är upprörd, då kan det komma alldeles omedvetet tillbaka, för att man är van att låta så, eller det ska låta så när man är upprörd.
Ja, så är det. Ja, Rigmor, vi som vanligt så skulle vi nog kunna prata en bra stund till, men nu har vi passerat timmen här, så vi behöver nog knyta ihop säcken, tror jag.
Jag vill ändå säga det också, att det blev som det ofta blev, att ledaren K.A. Westerberg, han hade två döttrar som båda var aktiva i Hassela-kollektivet i ledande ställning. Och bokens titel, den kommer av att författaren i slutet av sin tid i kollektivet har en konfrontation med den dottern som heter Tita, som håller i de här som är på väg att slussas ut i Hudiksvall. Och så blir det en konfrontation där hon säger till Ida då att jag stör mig på dig, och det är gångstil, du rör dig som om du tror att du är någonting. Och då svarar Ida, jag är visst någonting. Och då frågar Tita, ja, vadå, om man får fråga? Jag är jag, bara jag, säger hon. Och därmed är jag är visst någonting. Det är liksom det statement som den här aktiva sporttjejen, fotboll, numera journalist. Och liksom det är att hon står upp för den. Och det kan man väl säga att det var trots allt hon kom igenom det här med den självkänslan.
Verkligen. Ja, en intressant bok och ett intressant ämne. Det kan finnas sektlika tendenser på alla möjliga ställen i vårt samhälle.
Om vi ska göra någon slags subjektiv värdering ifrån ditt eller mitt håll, så skulle min utsaga vara att ja, men i den tiden, 60, 70, 80-talet, jag stod nära Anders Carlberg med Fryshuset. Man hade den här politiska engagemanget många gånger. Och som sagt, Hassela-kollektiv, det är klart man hoppades på en lojalitet för de som hade gått där. Men det fanns ju också inte, det var inte en sekt på det viset att man ville bli en större och större sluten organisation. Utan man ville att de som hade varit där skulle gå ut i samhället och vara självförsörjande och klara av sina liv. Men idag är det finns visst ett par Hassela-kollektiv kvar i landet, men flera av dem är idag avvecklade. För det är nya generationer, nytt synsätt. Man försöker andra vägar. Problemen finns kvar.
Så är det. Ja, intressant ämne. Tack för samtalet, Rigmor. Och tack våra lyssnare för att ni har lyssnat på oss igen.
Ja.
Vi fortsätter nästa vecka.
Visst gör vi.
Ha det så bra så länge. Och gå in och gilla oss på Facebook, läs, kommentera, Instagram, mejla oss sektpodden@gmail.com. Tack för idag.
Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.